Värvet görs i samarbete med Acast.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Välkommen till Värvet och skapandet med mig, Kristoffer Triumf, Klara Wallin som producent och Acast i bakgrunden. Det händer något med responsen på Värvet när jag pratar om processen med mina gäster. Så idag ska vi dyka rätt ner i det ämnet. Cirka en gång i veckan åtminstone tänker jag själv på vad jag skulle kunna offra för kroppsdel för att skriva en låt som exempelvis. Emmylou med First Aid Kit som varit med i Värvet 2 gånger och som just nu turnerar över hela världen, vilket de gjort nonstop efter varje skiva ungefär. Så här sa Klara och Johanna Söderberg om att kunna skriva något trots att de jobbar så hårt. I våras släpptes albumet Ruins.
Alltså när vi hade ledigt och vi sa så här, nu behöver vi inte skriva någonting. Det finns ingen, liksom, inget krav på det. Då började jag skriva bara för att jag tycker om det, liksom, för att det är kul. Och det var väldigt skönt, för då var det bara så här, men det här är bara för att jag vill. Och då började jag ju skriva låtar om en relation som har tagit slut. Mm. Och det var vad hade ju inte min gjort då. Så det var lite så här speciellt. Jag tänkte ju bara, ja men det är väl så här bra att skriva om liksom. Och sen nu så är det ju så här att det jag skrev om var ju precis det jag skulle uppleva liksom 6 månader senare.
Självuppfyllande profetia.
Ja, ja men någonstans visste jag liksom redan
life
om det.
Life imitates art.
Snyggt. Nej men alltså, jag tror, jag visste liksom att så här, ja, men det är något som, det är inte bra här, men jag är inte redo riktigt att ta tag i det.
Ja. Nej men du var väl kanske ganska svag, eller?
Mm. Precis, det var jag.
Och så här sa de i den första intervjun om att skriva.
Det brukar börja med att jag kommer på någonting. Och det kan vara lite olika. Det kan vara en melodi, det kan vara en textrad, det kan vara både och. Och sen så oftast så ger jag upp. Så, nej, nu kommer jag inte på något mer. Nu var det här tråkigt. Och sen så spelar jag det för Johanna. Om jag tycker att det är bra eller så glömmer vi bort det. Och sen så kanske jag hittar det på min telefon, för jag har spelat in det på min telefon.
Ja, alltså många låtar är ju liksom typ olika låtar som du har skrivit till olika tillfällen som jag sen sitter och klistrar ihop liksom. Jag är liksom redaktören.
Ja, men det är också bra att bara, för att när man sitter där och gör något kreativt, det är svårt att veta ibland om det är bra. Alltså ibland känns det ju bara så här, men det här känns bra. Ibland så är man lite mer tveksam. Och då är det väldigt skönt att du har vetat att Johanna kommer aldrig säga att någonting är bra bara för att vara snäll. Sen hon kommer vara ärlig.
Så jag tror jag aldrig har sagt att något du gjort har varit dåligt.
Nej. Men du kanske säger så här, ja, vi kanske ska jobba lite mer
du,
på det.
Du vet ju när jag inte är riktigt nöjd om man säger så.
Ja.
Jag har sagt att mitt problem med reklambranschen var att det läggs så mycket energi på saker som aldrig blir av. Men vad jag inte insåg var att så är det ju med nästan alla kreativa processer. Sigge Eklund från Revervet helt nyligen.
Det är egentligen idiotiskt. En 44-åring som har liksom ett förlag och allting är förspänt för att jag ska skriva en till roman. Jag har ju ingen som helst. Det är mycket svårare att skriva ett filmmanus som kommer att bli producerat, men ändå gör jag det. Det är för att det är den mest spännande utmaningen.
Men hur många filmmanus har du skrivit?
Alltså jag vet att jag räknade till häromåret till 7 som har liksom, där jag försökt få finansiering och produktion och som har stannats på alla möjliga sätt. Mm. Allt från att det har gått väldigt långt och lämnas in till Filminstitutet till att något manus som ingen producent ville ha och därför lönar det.
Nyligen berättade Kanye West att han slängde ett helt album, vilket jag tror är 3:e gången han gör det. Justin Bieber har gjort samma sak och så här sa Eva Dahlgren i Värvet.
Alltså jag hade skrivit musik innan jag satt igång med Ingrid Bergman-grejen. Men efter ett tag in i det arbetet så kände jag att hela mitt ljud i huvudet hade förändrats. Så jag slängde bort rätt mycket låtar. Och började om från början igen.
När du säger att du slänger bort en låt. Mm. Innebär det då att du... Alltså det finns ingenting du sparar?
Nej.
Nej, okej. Okay. Och när du säger att du slänger bort en låt. Är det då så här kringla, delete, ur papperskorgen, den ska aldrig mer höras någonsin?
Ja, oftast är det så. Ibland så kan man ju hitta så här hitta gamla filer. Men jag menar, den är redan förbrukad ändå. Det spelar ingen roll om den skulle vara kvar eller inte.
Den existerar
inte
för dig.
Det är som ett gammalt ex.
Mm. Okej. Okay. Mm. Och sen så fick du börja om då?
Ja, alltså jag valde ju att börja om. Mm. För att jag kände att jag var på väg någonstans. Mm. Jag hade ett mål, liksom. Förut hade jag skrivit i någon slags... Ja, jag skriver lite låtar.
Mm. När du då liksom kände att du fick någon slags bild eller så. Alltså, hur konkret är den? Alltså, kan du beskriva det?
Den var väldigt konkret den här gången. Alltså, jag satt ner på min studio där jag har två fönster med väldigt djupa fönsternischer längst ner i huset. Och det kommer aldrig in något direkt solljus i det där i studion. Och så satt jag vid pianot. Och så tittar jag ut i skrivrummet och då ser jag att det är en ljusstråle som bara skär rakt in i det där rummet. Och så dansar det lite damm där i och liksom, det är så här, det är magiskt. Och jag känner så här, det är just där som jag vill sjunga. Du vet, det där ljuset som letar sig in trots allt i oss. Mm. Du vet, när man tror att det kommer aldrig mer blir ljust igen. Mm. Och då, ja, så var jag väldigt uppfylld av den där känslan rätt länge. Men sen någon timme senare så satt jag mig ner och så skrev jag en låt då som heter Filmen om oss. Mm. Som då blev slutlåten på Ingrid Bergman-filmen. Som liksom, det blev hennes sång. Så där. Och det var ju inte meningen att jag skulle skriva någon musik till den filmen. Men sen när jag var klar så kände jag så här, ja, hej, det här var ju till Ingrid.
Mm. Och skickade den till...
Så spelade jag upp den för filmteamet och sa, hör på den här, det här är ju Ingrids låt. Och de, ja, det är det ju. Mm. Så det var väldigt häftigt. Och det blev på något sätt, från där, då visste jag vad jag skulle göra för något. Mm.
Och var det fortfarande då med de här dansande dammkornen i fokus?
Mm, ja, det var det.
Vilken jävla... intressant bild.
Ja, alltså. Konstigt.
Ja,
hur det kan bli.
Ja, fast också jättestarkt ju.
Ja, jo, det var det.
Det måste väl vara det som är inspiration, va?
Ja, det måste ju vara det som är det. Och hela rymden då.
Jason Diakité, även känd som Timbuktu, bytte riktning i sitt skapande och tog klivet från musiken till att skriva boken En droppe midnatt som också blivit föreställning.
Jag kände mig lite så här tom på inspiration, alltså tom på ämnen och grejer att skriva rapplåtar om, eller låtar om. Plus att jag liksom på något sätt liksom låtarna blivit lite argare och argare generellt sett. Jag vill hellre skriva liksom positiva låtar. Så att det fanns också en gräns på hur mycket jag orkade höra mig själva arg och upprörd över det politiska läget i världen och Sverige. Men det fick mig också att vilja göra någonting ännu mer sådär oförnekbart i liksom mitt bidrag till landet och till liksom den liksom tidens tankeströmningar på något sätt. Mm. Förklara lite mer. Alltså verkligen ta i tur med det här att vi har en växande rasism i, inte bara i Sverige men i världen liksom. Försöka agera någon sorts motpol på ett mer effektivare sätt än att bara skriva en arg låt, så att säga.
Mm.
Och säga att man ska hissa upp någon politiker i en flaggstång, för att det gör ju onekligen folk arga, men, och liksom de som redan höll med en håller med en om det. Man kanske inte omvänder så många. Inte för att jag har något sorts högmodigt tro att jag kan omvända folk, men i varje fall kanske beröra en och annan, så att även om man inte har blivit utsatt för rasism, att man kanske kan känna in lite, eller försöka känna in lite, hur det känns för någon som har blivit det, och således kanske inte utsätta folk för det, så att säga.
Men tror du att det finns en enda sverigedemokrat som har förhandsbeställt din bok?
Ingen aning, alltså. Jag tänker att någon har ju fått i jobb att läsa den, tror jag. Alltså det, jag kommer ihåg på valnatten, var det 2006. Det har ju varit 3 val nu sen de har varit i riksdagen, 2006, 2010 och 2014 då. Men en av dessa valnätter så var det någon, en mediekanal som ringde och bara, ja, vad tycker du om att de spelar din musik på Sverigedemokraternas valvaka? Så jag bara, ja, men det visar ju i varje fall att de har lite så här ironi och självdistans. Vad roligt och hemskt. Och så där var min känsla. Så att kanske någon i deras stab, liksom i partistaben, har fått jobb att läs denna och se vad vi kan, finns något sätt vi kan använda detta.
Jason är ute och spelar lite under sommaren och i höst kommer föreställningen En droppe midnatt ut på turné igen. Enligt många ståuppkomiker är Henrik Schiffert bäst i Sverige på det han gör. Och även om han var liksom posterboy för ironin förr i tiden, tänker jag att det kanske har att göra med att han tar sitt jobb på största allvar. Och så här ser han på skapandet av ett skämt.
Oftast är det så att skämt är väldigt tydligt så att om man, du själv skrattar betyder ingenting. Du måste ha minst en person till som tycker att det är roligt. Så du tycker att det här är kul. Liksom. Då är det väldigt bra att skriva med någon annan. Man förkortar processen. Sen har jag väldigt mycket teorier om skämt också. Jag tycker det är roligt. Jag vet att nästan alla fina skribenter säger att man inte ska ha åsikter om det. Men jag tycker det är kul. Jag vet att Bettner har liksom inga åsikter alls. Han vet inte ens vad han har för skämt. Han går bara upp och pratar. Han har inte förberett något. Liksom så här. Men alltså jag tycker det är roligt det här. Och tanken. Varför funkar det där men inte det där? Liksom. Fredrik har en väldigt bra teori om att vad ett skämt är.
Lindström.
Fredrik Lindström. Vi pratar om det, att det är som en, när man tänker en tanke första gången så är den liksom intressant och spännande. Sen tänker man samma tanke igen, då blir det som en, att först är det en snårig stig man går på, sen blir det liksom en bredare stig, och sen blir det en cykelväg, och sen blir det en landsväg, och till slut så blir det en motorväg liksom. Sen ringer jag, ska svara, det är som en motorväg, det är bara du hinner inte ens göra den tanken. Men ett skämt kräver att du börjar tänka i en helt annan vinkel plötsligt, det bara sticker av åt ett oväntat håll. Att endorfinerna i hjärnan tvingas åka åt ett helt annat håll. Och det är jättemycket som åka berg- och dalbana, och så bara helt plötsligt bara faller man neråt. Så oj jävlar vad vi är på väg nu. Och sen när man kommer ner då så bromsas man upp och så är det tryggt och säkert. Och när det är tryggt och säkert där nere i berg- och dalbana, det är där man skrattar. Du skrattar aldrig i själva fallet på berg- och dalbana. Du skrattar när du kommer ner och där kommer liksom garvet.
Det är att sätta på punch liksom.
Precis. När den här poängen kommer så ska den vara, det ska vara någonting oväntat men också någonting som man känner sig trygg i. Gärna någonting som man precis har glömt bort men som ändå liksom klingar liksom så här, Linus på linjen. Ja, det var länge sedan jag tänkte på Linus på linjen. Det är en rolig referens liksom. Så den kan man säga. Och så funkar det jättemycket. Och har man någonting som är för konstigt, att man börjar prata om så här fraktaldivisioner, då ramlar man liksom, då skrattar ingen så här. Och är det för uttjatat, typ ett Björn Ranelid skämt idag så där, då skrattar man inte heller, för då är det inget spännande att åka den här kurvan liksom. Det är redan motorväg till Björn Ranelid.
Finns det en gemensam nämnare för alla de här skapande människorna som passerat revy i Värvet, utom det uppenbara att de just skapar? Ja, jag önskar att jag hade formeln. Om inte för att göra storverk själv, så kunde jag kanske föreläsa om den. Hur som helst, en återkommande uppfattning verkar vara att alla skapande människor är ångestridna, men jag tror inte att det stämmer. Även om vi alla i viss mån har det, utom...
Jag har det inte så jobbigt, rent själsligt, om vi säger så.
Jesper Röndahl.
Precis som jag berättade om min jävla idylliska uppväxt, och alltid haft kompisar och flickvänner och haft det gött, alltid. Och jag, om jag ska skapa, om vi använder det pretentiösa ordet, så måste jag vara glad. Jag kan inte vara ledsen och skriva någonting. För att jag vet inte hur det skulle gå till överhuvudtaget.
Men vart tar ångesten vägen då, tror du?
Nej, men jag tycker det är så konstigt att det skulle vara normaltillståndet på något sätt.
För mig
är det. Ja, precis. Men det är roligt. Jag pratade med, fan vad det är, Nanna Johansson. Som vi var ett gäng nere i Berlin. Och så kom vi prata om just det här. Och så sa hon så här. Ja, men det är så konstigt, Jeppe. För du har ingen ångest. Men vad fan, snart kommer du bara snappa. Du kommer så här skita lågstadiebarn och sånt. Varför det? Det är väl inte det normala att gå runt och vara deppig. Det är inte jag som är den knäppa här. Det är ju du.
Det är väl mer jag som behöver läggas in.
Ja, det jag menar. Det kan inte vara så att jag ska anklagas för att jag är... Du säger inte att du gör det, men hon gör det. Och att jag skulle vara den som har något problem. Att det är något problem att inte ha något problem. Det är för fan inte så världen ska fungera.
I Värvet och avsnittet om framgång sa jag något om lust. Att hitta det där man verkligen vill göra. Och där kanske vi är något på spåren. Att de vars verk vi beundrar mest inte skapar för att nå just framgång, utan för att de skapar för sin egen skull och skulle göra det oavsett om de nådde en publik eller inte. Och även om det låter sorgligt att slänga en hel färdigskriven skiva, så kan det ju vara skönt att ha ett utlopp som inte kräver något. Mia Skäringer Lazar.
Jag tycker om att vara ensam. Jag tycker om att vara tyst och sitta och tänka och skriva och pilla liksom på min egen kammare och sen vara med familjen. Det liksom räcker gott.
Är det någonting du har erövrat, ensamheten? Eller har du alltid varit duktig på det?
Jag har alltid tyckt om, i och med att jag oftast skriver väldigt mycket och lyssnar väldigt mycket på musik. Jag har ju liksom, jag skriver mycket för byrålådan också, och har alltid gjort det ända sedan jag var liten. Så har jag lätt att gå in i den världen. Och där kan jag vara hur länge som helst. Där kan jag vara liksom en hel dag om jag behöver. Och då upplever jag ju mig inte som ensam. Jag upplever mer att jag får vara i fred. Så det är ju positivt för mig.
Mauro Scocco är inne på samma linje.
All den här fritiden, har du utvecklat hobbies?
Har du utvecklat hälsporre?
Vad är hälsporre?
Jag vet inte, det var någon som sa det. Att man hade fått hälsporre och sa att det var jävligt bekymmersamt. Jag låtsades under en kvart. Ja, jo, det där är aldrig kul när man får hälsporre. Ja. Jag har absolut ingen aning om vad det är för någonting.
Du orkar inte googla det heller.
Nej, jag har inte gjort det. Men det bara
jag hoppas
mig.
Personen med hälsporre inte lyssnar på det här.
Nej, det är fel.
Det är täta skott mellan podcastvärlden.
Ja,
och
verkligen. Vad sa du, har jag utvecklat
någon hobby?
Ja då, för fan. Jag har utvecklat hobbies. Det måste man ha, tror jag.
Berätta.
Jag målar mycket. Och fotograferar. Du kanske såg kamerasamlingen där på väg till arbetsrummet. Så jag plåtar och målar. Och försöker leva i illusionen att musiken fortfarande är min hobby. Vilket givetvis inte är. Men så ser det ut på hobbyfronten.
Mm. Det är bra hobbies, tycker jag.
Ja, det är ju bättre än att röka crack i alla fall.
Skådespelaryrket är oerhört fascinerande för mig. För något avsnitt sen spelade jag upp en bit ur söndagsintervjun i P1 med Marie Göransson. Och hon sa också att hon troligen inte skulle bli skådespelare om hon fick leva om sitt liv. För det är så mycket går ut på att bli vald. Jag förstår att den pressen är svår. Samtidigt verkar ju belöningen väldigt lockande. En som ofta blivit vald är David Densick, som snart gör rollen som Thomas Quick. Och så här säger han om att prata.
Alltså jag växte upp i Danmark i ett svensktalande hem. Mm. Så nog hade jag svenskan, absolut. Men när jag sen kom in på teaterhögskolan när jag var 24 år här i Stockholm. Och då flyttade och repatrierade, eller återförenades med mitt fädersland och mödraland, säger man inte.
Jaha,
ja. Ja, någonting. Då sökte jag svenskan och då tyckte de väl att jag var en duktig skådespelare eftersom jag kom in. Men det första de frågade det var så här, du David. Var kommer du ifrån? För de hörde ju någon helt knasig brytning. Och det lät väl lite tyskt helt enkelt. Och jag hade väldiga problem med diftonger. Alltså en, ön, ån. Och de långa vokalerna på svenska. Mm. Jag sa, ska vi gå ta en öl? Så, nu ska man säga, ska man ta en öl?
Ja, men jag läste också att du hade problem med att säga David.
Ja, jag sa David. På danska heter David. Alltså kort ava. Och svenska heter David. Mycket längre vokal och det var skrämmande att kasta sig ut i de långa vokalerna på riktigt. Mm. Jag kände, nej men det kan jag inte säga. David. Man har inte långa vokaler på den.
Nej, okej, man kanske tar det. Och så funderade jag lite grann på huruvida det där med att erövra då ett språk, eller liksom, även om du inte jämför sig med många andra kanske, hade kortare resa för
mycket kortare resa.
Ja. Men ändå, tror du att det kan ha tjänat dina liksom, syften på något sätt?
Ja, ja, jag tror att vara lite udda i sitt tal. Nu försöker jag inte alls vara det, men jag antar att jag kanske är det fortfarande, jämförelsevis i alla fall. Mm. Det samlar intresset. Oavsett begåvning så kommer man lätt att haja till och tänka, om inte annat tänka, var kommer han ifrån? Eller varför pratar han så konstigt?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Och när vi ändå är inne i filmens värld tänkte jag att vi skulle lyssna på när Ruben Östlund gästade Värvet och pratade om sina idéer inför nästa projekt som kretsade runt apor och skam. 3 år senare hade The Square premiär och blev förra årets stora svenska film.
Jag har en idé om apor som jag håller på att försöka ge mig kast med. Människan är väldigt intresserad av apor. Och väldigt naturliga skäl tycker jag. För jag tror att vi speglar oss mycket i dem. Och den här, när man står och tittar på aporna och hur de förhåller sig till varandra, så försöker man hela tiden leta efter mänskliga aspekter liksom i dem. Och det som nog är spännande med aporna då tror jag, det är att de har inte alls samma typ av skamkänslor inför sina drifter och behov. Medan människan egentligen bara sysslar med att liksom försöka dölja sina drifter och sina behov. Vi skäms extremt mycket efter för våra drifter. Och då kan vi äntligen liksom slappna av och titta på det här djuret som är ganska lika oss själva. Och slippa skämmas över liksom sexualitet. Och ja, också titta på den här typen av liksom, ja, men aggressivitet. Och liksom många sådana olika saker. Och därför skulle det vara intressant. Tänk om man då låter 12 stycken skådespelare. Det ska just vara 12, för det ska vara en flock då. Spela apor under ganska lång tid. Låt säga 3 timmar. Nakna. Och för att spegla oss själva med en ytterligare, ta bort ett filter. Alltså människor som är nakna. Direkt skulle de avsexualiseras. Vi skulle inte tycka det fanns något sexuellt i kropparna överhuvudtaget, tror jag. Och de skulle kunna då göra saker som påminner oss om den typen av kulturell överbyggnad som vi har i vårt samhälle. Vi skäms ju över liksom vår sexualitet, och så ser man aporna, de skäms inte över sin sexualitet. Skulle man kunna spegla sig, är det bra den idén vi har om detta i vår kultur? Det får ju massa konsekvenser om man bland annat tittar på de här unga tjejerna som har fått sin bild utlagd på internet. Alltså att de skäms så mycket så att man tar livet av sig till och med. Så att det är definitivt det svåraste projektet som jag överhuvudtaget har liksom funderat och tänkt på. Men det ligger lite i linje med de andra, fast det skulle innebära så mycket nytt, så det skapar en osäkerhet tycker jag.
Vad spännande det låter. Men det blir en lång film.
Ja, jag vet inte alls. Nej. Jag vet inte alls. Jag vet inte ens om den kommer bli av. För jag behöver hitta den här lavinsituationen i den. När jag gör det, då plötsligt får man vittring. Och det älskar det läget. Det är ju det mest roliga när man håller på med någonting kreativt. Man känner vittring. Fy fan, det här kan bli fint. Liksom. Det här kan bli riktigt bra. Och så kan man lägga ner all energi på att börja tänka på den här idén. Och ja, man får någon styrriktning på den.
Ruben Östlund verkar nyfiken på världen och på sig själv. Jag tror att han delar det med många andra kreativa människor. Filmskaparen James Cameron hade ett TED-talk om just nyfikenhet. Efter att han gjorde Titanic intresserade han sig för djuphavsforskning som i mångt och mycket liknade rymdexpeditioner. Djuphavsforskningen inspirerade honom till att skapa filmen Avatar.
After the success of Titanic, I said, okay, you know, I'm going to park my day job as a Hollywood
movie maker, and I'm going to go be a full-time explorer for a while. And so, you know, we started planning these expeditions, and we wound up going to the Bismarck and exploring it with robotic vehicles. We went back to the Titanic wreck. We took little bots that we had created that spooled a fiber optic, and the idea was to go in and do an interior survey of that ship, which had never been done. Nobody had ever looked inside the wreck. They didn't have the means to do it. So we created technology to do it. So, you know, here I am now on the deck of Titanic, sitting in a submersible and looking out at planks that look much like this, where I knew that the band had played, and I'm flying a little robotic vehicle through the corridor of the ship. You know, when I say you know, I'm operating it, but my mind is in the vehicle. I felt like I was physically present inside the shipwreck of Titanic, and it was the most surreal kind of deja vu experience I've ever had, because I would know before I turned a corner what was going to be there before the lights of the vehicle actually revealed it, because I had walked the set for months when we were making the movie. And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship. So it was this absolutely remarkable experience, and it really made me realize that, you know, the telepresence experience, that you actually can have these robotic avatars, then your consciousness is injected into the vehicle, into this other form of existence. And it was really, really quite profound. And maybe a little bit of a glimpse to what might be happening, you know, some decades out as we start to have cyborg bodies for exploration or for other means in many sort of post-human futures that I can imagine as a science fiction fan.
Som du kanske förstått är det människor som klipper poddar för att de ska bli intressanta att lyssna på. Min förre producent David Mer hatade när jag pratade tatueringar och träning, och min nuvarande, Klara Wallin, ja, hon klipper alltid bort när jag berättar en grej om Magnus Nilsson, kocken bakom Fäviken. Tydligen gör jag det extremt ofta, men så här lät det från hästens mun.
Är allting som går ut i matsalen, är det så bra som du vill ha det?
Nej, nästan ingenting som går ut i matsalen är så bra som man vill ha det.
Är det så?
Ja, alltså det är den bistra sanningen med att driva en sån restaurang som Färviken, där man hela tiden liksom strävar mot att det ska vara perfekt liksom, och så bra som det bara kan bli, att allt som oftast är det inte det. Men det man måste lära sig där, och det som tar ett tag, och det är säkert massa andra människor nu som också är i den här branschen, som liksom har hållit på ett tag, som känner igen sig i det här också, att man måste liksom lära sig att jämföra sig med rätt saker. Alltså jämfört med många andra så är det vi skickar ut varje dag mycket, mycket bättre. Men jämfört med, du vet, den här teoretiska perfektionen som man ändå strävar mot, så är det ju alltid sämre. Och det kan ju upplevas som en jävligt negativ inställning till arbete och liv i allmänhet. Men det är så det är, och det är också det som också driver sådana restauranger som Färviken framåt liksom.
Men det betyder ju att du måste då ha kompromissat med din vision.
Nej, det betyder inte. Det betyder bara att man inte alltid lyckas.
All right, men så när du har provlagat hela den här menyn, då är den perfekt?
Ja, fast det är inte så det funkar. Det är inte liksom, i alla fall inte på Färviken. Utan det är liksom hela tiden en kontinuerlig process framåt. Man sätter upp en rätt på menyn, och sen så har man en vision om hur det ska bli, och vad det ska bli och varför och hur det ska upplevas och sådär. Och ibland blir det ju så, men oftast blir det ju inte det. Och då får man ju liksom jobba framåt då.
Jag vet inte hur många rätter jag åt igår. 15?
Nej, du åt 30 rätter igår.
30 rätter, okej. Okay. Finns det någon av dem som är så här, ja men den där är perfekt, det blir inte bättre än så?
Nej, det gör ju inte det. Alltså, sen finns det rätter som man är mer eller mindre nöjda med, och som utvecklas mer eller mindre liksom. Men du vet, det finns ju alltid någonting liksom. Och det har ju också att göra med det här omedelbara utförandet liksom, hur en restaurang fungerar, att man har liksom bara den här lilla tiden på sig, du vet, att göra alla de här grejerna, så finns det ju alltid små detaljer. Jag vet inte, när du gick in i köket igår, satt det kvar, var det en stor whiteboard som var framdragen där?
Jag var aldrig inne i köket.
Ja, det var inte det, okej, men då kan vi gå ner lite sen. Det är i alla fall, där sitter en whiteboard. På den så skrivs all feedback ner. Och på den tavlan så får alla skriva som ser någonting. Och där skriver man små detaljer liksom. Och det finns alltid detaljer på nästan varenda rätt. Liksom. Man skriver både bra och dåligt. Och sen klockan 11 då, när allt är klart och allt är städat, då går man igenom den där listan.
Mm. Och vad kan en sån sak vara?
Nej, det kan ju vara vad som helst. Alltså, det kan ju vara allt från att du vet, det var ett fingeravtryck på ett pilgrimsmusselskal till att någonting var stekt på ett sätt som inte var som det skulle, till att någon gick fel i matsalen så att man var krockad med någon annan, eller du vet, vad som helst. Mm. Liksom.
Inför det här avsnittet frågade jag på Twitter om det mest inspirerande mina medtwittrare hade hört om skapandeprocessen. Kongenialt nog svarade ett par P1 Stils program om Issey Miyake, i vilket nyss nämnde David Mer gjort ett reportage om en av Miyakes anställda, Ulrika Elofsson. Här är något förkortad form för att inte trampa Sveriges Radio på tårna.
Det finns en tradition inom Issey Miyake att varje projekt som startas inom Issey Miyake-koncernen, det är att man startar en studio och därifrån formulerar vad man ska göra.
Det har tagit 2 år att sätta samman gruppen får de veta, och teamet består av...
Jag som textilformgivare, en fashion designer, en ingenjör som har förflutit inom rymdindustri och NASA, en tekniker och en filosof som har som roll att vara moderator för det samtal som vi driver konstant.
Första gången gruppen möts är det i Tokyo, återigen på kontoret i Shibuya.
Så vi kom till en studio på 300 kvadratmeter som var helt tom och började verkligen från början med att definiera om vi skulle ha skrivbord eller inte, om vi skulle ha bredband eller inte, om vi skulle ha telefoner eller inte, innan vi ens hade kommit till någon form av designprocess.
Studion är helt tom. Behöver de något så finns det en telefon utanför studion som de kan ringa. Bit för bit bygger de ihop sitt nya kontor. De kommer fram till att de varken vill ha dator eller internet. Inte heller några telefoner. De ringer i telefon utanför studion och ber om ett par ritblock, lite pennor. Ett 12 meter långt skrivbord. 5 svarta Alvar Aalto-pallar.
Uppdraget var egentligen att den här studion skulle producera ungefär 90% av alla textiler som Issey Miyake använde för sina kläder. Och vi fick börja i vilken änd vi ville. Och vi började ganska snabbt på att definiera textiler utefter olika filosofiska termer kopplade till olika rörelsemönster. Till exempel att den här transparenta textilen ska vara oerhört snabb. Den ska kunna fara genom ett rum i en oerhörd hastighet. Och formulerade ett poem runt omkring. Till exempel då den textilen. Och sen så fyllde vi på så att vi kanske hade 100 textiler formulerade i olika små texter. Utan att ha en aning om hur man kan materialisera dem. Och ganska snart när man övergripande tittar på det där så inser man att man kan inte materialisera dem. Med befintliga vävmaskiner, spinnmaskiner och så vidare. Och efter ungefär 1,5 års arbete så började vi i andra änden, och det var att formulera maskiner som kunde tillverka de här textilerna. Man kan säga att rita en maskin, det är inte så svårt som det låter. Det svåra är att också tillverka en mjukvara som kan synkronisera med hårdvaran. Så ganska snabbt efter att vi hade kommit på att vi ska tillverka egna maskiner så insåg vi att vi måste programmera olika mjukvaror.
Gruppens designprocess hålls samman av en frågeställning, ett sorts pågående samtal där målet är att i slutet av processen ha kunnat materialisera den frågeställning de hanterar.
Varje frågeställning börjar oftast med att vi formulerar och sen omformulerar en gestaltningsprocess. Den är ibland till exempel fysisk. Ganska ofta, eller på daglig basis, så sätter alltid någon av oss ihop en workshop där vi undersöker någonting rent fysiskt. Vad händer om vi alla applåderar till exempel? Hur lång tid tar det för oss 5 att applådera i takt? Den dynamiken, vad är det? Är det någonting som går att överföra i till exempel en vävstol eller stickerimaskin?
Vad ler du åt?
Jag hör ju hur det låter. Nu finns ju maskinparken där.
Och den är klar nu?
Den är klar. Det är 20 maskiner som står i ett warehouse mitt inne i Tokyo och producerar textiler som sen blir höst- och vårkollektioner för både dam och herr.
Ulrika understryker hur mycket av hennes studios framgång består i hur välbalanserad och genomtänkt sammansättningen av människor är.
Vi har från första stunden kunnat arbeta oerhört bra tillsammans och är nästan så sammansvetsande att de här fem rösterna har börjat bli en röst. Och det tror jag är tack vare att vi har en filosof i vår arbetsgrupp som är en form av moderator som leder hela samtalet och samlar ihop saker och presenterar för oss. Så här tänker ni. Och det tror jag har hjälpt oss enormt mycket och har varit ett jättespännande sätt att, det är en spännande metod att arbeta så.
Ulrika Elofsson och hennes kollegor hade verkligen en vit canvas att fylla, vilket ju kan vara extremt förlamande i ett skapande. En som kommit på ett väldigt intressant sätt att undvika den är författaren Jonathan Safran Foer, som med sitt skrivande liksom, åtminstone för mig, omdefinierat helt hur en bok ska skrivas. I Värvet förra året berättade han hur han värmer upp och nu blir det engelska ett tag.
When I do write, I spend the first hour, two or three working on something that has no obvious purpose, you know, isn't necessarily the characters in my novel or has nothing to do with the plot of my novel, but something that just interests me as a kind of one-off piece. And sometimes it will be a riff on, I don't know, a story that I was recently overheard or read or a fact that I learned or an image that I saw. Sometimes I have no starting point and I just kind of sit there and drop the bucket down into my mind and see if anything comes up. Mm. And it could be an utterly random and seemingly useless thing like, I don't know, bricks. I'm thinking about bricks right now. No idea why, but let's just think about it. Okay, what do we know about bricks?
You're looking at this Stockholm City Hall, which is made up.
Well, you're looking at it. No, I am? Oh, it's over there.
Yeah.
Okay.
Can't see it.
Yeah, that is made up of bricks. That is why I said it, isn't it? It probably is. I mean, bricks are interesting. And people manipulate brick. You know, they will. Someone might buy an old building and take it apart and then sell the old brick for someone else to make a new building. So you have someone who dug up mud, formed it into bricks, formed that into a building, took down the building and used that mud that has been formed into bricks for a different building. There are stories of institutions, you know, burying bricks for certain periods of time to age them, to make them seem, they call it, American universities will do that sometimes. So anyway, I might find something to think about. I might look around the room. It's a kind of fun way to be in a room. You know, is there anything in here that is moving to me or interesting to me?
So you write about something.
I spend a certain amount of the day working on whatever.
And can I just ask you, how long has this been going on?
This book.
No.
No, I'm telling you, since I wrote this book.
Okay, okay. Yeah. So it's a fairly new thing.
Yeah, in the last 2 years, maybe. Okay, three cool. Years. And then at some point I run out of steam with that. I feel like I've written a little self-contained. Sometimes it's a paragraph. Sometimes it's 2 pages. It's rarely, rarely more than 2 pages. And then I go back into my book and I work on my book. And the way I work on my book is I go back to whatever chapter I was working on. I start at the beginning and I reread it. So it's 50 pages, 70 pages, whatever it is. I will reread it from the beginning all the way through and edit as I go. I don't really do drafts of books, just this kind of moving through. I don't know if you know the Golden Gate Bridge in San Francisco. Have you ever been to San Francisco?
Yeah, I've crossed it a few times, yeah.
Yeah. And the air there is so salty and corrosive that when the painters reach one end of it, they have to go back to the beginning and start again. Mm. And my editing is a little bit like that. So I go back through my work, I move forward as I edit, and I try to push ahead a couple pages, 1 page, 2 pages. So then at the end of the day, I will return to the bricks. And I'll just ask myself, does this have any use? Is there anywhere that this could go? And sometimes the answer is no, and sometimes the answer is yes. But when the answer is yes, it often becomes the writing that I'm most proud of, and that kind of fits into the story in the most mysterious and intuitive and true way.
En av de mest kreativa och produktiva människor jag mött är Jesper Waldersten, konstnären som för ett par veckor sedan för övrigt sommarpratade. Så här beskriver han sin process.
Jag går på mage i väldigt mycket. Alltså mage kopplat till mage, hjärna, hand på något sätt. Men jag, just nu, senaste tiden, så har jag tränat någon form av bypass hjärna. Alltså att låta det undermedvetna styra, låta idéerna få inte intellektualiseras och inte liksom bearbetas för mycket, utan att när jag ritar och skriver att koppla bort huvudet ett tag och sen använda huvudet senare under redigeringsarbetet i mitt tecknande och målande och skrivande.
En av de episoder från Värvet som inspirerat mig mest är när skådespelaren Maria Lundqvist pratar om att lyssna. Och det får avsluta hela den här temaserien som vi valt att kalla Värvet och.
Jag är jävligt nyfiken. Jag är det. Jag har alltid varit det. Så jag, även innan jag började jobba som skådespelare, så har jag alltid varit nyfiken på hur man tänker och varför och hur då? Men hur kan det, vad menar du? Alltså, och det bästa jag visste det var när jag var liten. Eller lite, jag var inte jätte, men jag kanske var 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 år. Så det var många av de här åren då innan man kom in på scenskoleutbildning och blev skådespelare som jag kunde ta. Då bodde jag hemma hos mamma och pappa ute på öarna. Och då kunde jag ta färjan och bussen och spårvagnen upp till Avenyn hemma i Göteborg och sätta mig på någon bänk och bara titta på folk. Alltså. Sätta mig på kaféer var ännu lyxigare. Det blev en sån där era av kafévärld även i Göteborg, fastän att det liksom, det fanns ett tag bara Ljungans, lite överdrivet, men och när man kunde sitta där på kaféet
Evas Palä.
Ja. Oh, jag vågar inte säga det ens en gång, men du vet, Evas Palä var mitt favoritfik. Ljungans var lite mörkt nämligen, men Evas Palä var stort. Jag kommer ihåg när de, och alla dessa bakelser och kakor, och man fick lov, det var så, jag älskar ju sånt. Då kunde man sitta där timmar, för det var också så mycket rotation på folk. Ljungans var lite mer, där satt man still och det var perfekt på Evas Palä. Och då kom det liksom, folk satt och snackade och man kunde höra hur de pussades eller hur de tjafsade eller de inte sa någonting alls. Och det var nästan de mest intressanta samtalen. Liksom. Mm. Den här tystnaden som uppstår. Och för mig då som är intresserad, jag är jätteintresserad, jag är jättenyfiken. Att sitta och fantisera kring var de kommer ifrån, vart de är på väg och varför. Det sen blev ju de här fem vena i skådespeleriets bibel. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Vem är jag till för och varför? Ja, det är något veda som jag glömde nu. Okay. Jag är intresserad. Jag tror att det intresset föder en ännu större lust i mig av att få lov att gestalta. Om jag sen ska skriva om det eller om jag ska dimpa ner i ett företagsevent och jag vet att uppgiften är att få de här människorna att få en skön kväll, då måste jag se dem. Jag måste veta vilka de är inom citationstecken, men jag måste, i bästa fall så kan jag plocka med mig Sally in i verkligheten med dem och ta, då kan ju Sally ta på dem också, då får de vara med uppe på scenen och det blir, då känner jag mig, jag känner mig glad för att jag har rört, rent fysiskt rört vid människor. Jag mår jättebra utav det.
Om du gillade det här med Värvet också, får du gärna säga till i något socialt medium eller på mail, så kanske det dyker upp fler vad det lider. Värvet finns på Facebook och på Instagram, där heter vi Värvet. Och nästa vecka är det dags för en helt vanlig men bra intervju med den här unga begåvningen som också är inne på skapandet.
Att skriva där borta med amerikanare och sådär gör ju att man, du vet, jag har ju så mycket annorlunda musik att komma med som jag har i min kropp än vad de har. De har ingen aning om vem Ted Gärdestad är, som för mig är en av mina största idoler och förebilder. Och sen visar de upp mig musik eller typer av produktioner som jag inte riktigt hört, som gör att jag blir så här, ah shit vad fett. Men vad händer om man tar Post Malone och tar in lite Ted Gärdestad i det och sen gör lite Benjamin Ingrosso över det? Så blir det någonting som jag kanske inte hade skrivit i Sverige.
Benjamin Ingrosso, vi hörs då. Kram från Basken. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.